vikten av den här stunden på att fokusera på verserna 25 till och med 35, stycket om Simeon, mötet med Simeon. Vår text inleds med följande ord, att när tiden var inne för deras rening, alltså Maria framförallt, men i förlängningen också Josef, enligt Mose lag, så tog de med honom, det vill säga Jesus, upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Som det står skrivet i Herrens lag, att varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgar åt Herren. De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag, ett par tuttuduvor eller två unga duvor. Enligt tredje Mosebok kapitel 12 så skulle den kvinna som fött en pojke vara oren i 7 dagar. Sedan skulle pojken omskäras på den 8:e dagen, som ju vers 21 i vårt kapitel beskriver tillsammans med Jesu namngivning. Det var detta Johannes predikade om förra veckan. Och sedan, och jag citerar nu från tredje Mosebok 12:4, så ska kvinnan stanna hemma i 33 dagar under sitt reningsflöde. Så nu hade det gått 40 dagar sedan Jesus hade blivit född. Därefter fortsätter lagtexten och ger föreskrifter om vad som skulle offras för att kvinnan skulle bli ren från sitt blodflöde. Hon skulle ta med sig till prästen, och jag citerar, ett årsgammalt lamm som brännoffer och en ung duva eller tutteduva som syndoffer, säger den 6:e versen. Men så tillägger Mose i vers 8, tredje Mosebok 12, vers 8. Men om hon inte har råd med ett får ska hon ta 2 tutteduvor eller 2 unga duvor, en till brännoffer, en till syndoffer, och prästen ska så bringa försoning för henne och hon blir ren. Och detta är vad Maria och Josef hade med sig till templet, inte ett får utan 2 duvor. Det är fattigas offer. Och det här är inte en ointressant detalj som Lukas är mån om att inkludera i sin berättelse. För genom att göra det identifierar han Jesu föräldrar, Josef och Maria, med den målgrupp som genom hela Lukas evangeliet utgör något av liksom det primära objektet för Jesu frälsningsverk, nämligen de fattiga. Mer än någon annan av evangelisterna, mer än Matteus, mer än Johannes, mer än Markus, betonar Lukas att Guds messias, frälsaren, han är så mån om de fattiga. Och genom att specificera att Maria tog med sig duvor och inte ett får till templet, inkluderar han Jesu egen mor i den målgrupp, den kategori som Jesus kommer för att rädda, för att frälsa. Maria och Josef är liksom resten av mänskligheten syndare i behov av en syndfri frälsare. I samband med detta tempelbesök möter vi tillsammans med Jesu föräldrar 2 helgon som lever i Jerusalem. Och båda dessa tycks vara till åren. Hanna står det uttryckligen om att hon var väldigt gammal. Och Simeon liksom antyds det i hans eget tal att han inte har superlångt kvar på den här jorden. Och båda de här 2 personerna lovordas väldigt högt av Lukas. Simeon beskrivs som en rättfärdig och gudfruktig eller from man som väntade på Israels tröst och som bar på den heliga andes närvaro över sitt liv liksom. Medan Hanna beskrivs som en djupt överlåten profetissa som vigt hela sitt liv åt att tjäna Gud dag och natt. Det verkar som att både Simeon och Hanna tillhörde den rest som Paulus ett halvt århundrade senare skulle beskriva så här i Romarbrevet 11, de 1:a verserna. Då han säger, jag frågar nu, har Gud verkligen förkastat sitt folk, det vill säga det etniska Israel? Verkligen inte. Jag är själv israelit. Jag är själv av Abrahams sätt och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Vet ni inte att skriften säger, där den talar om Elia, hur han vände sig till Gud och anklagar Israel. Herre, de har dödat dina profeter. De har rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jo, jag har lämnat kvar åt mig 7000 man som inte har böjt knä för Baal. Och på samma sätt finns det också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Och det verkar som att Simeon och Hanna tillhörde i den här tiden, den här resten, de så kallade 7000. Som inte hade övergivit hoppet, men som verkligen fruktade Gud. Vi ska granska mötet mellan Jesu föräldrar och Simeon i verserna 25-35. Och jag tänkte göra det genom att ställa till dig, till oss alla, 4 frågor i förhoppning om att vi i självrannsakan ska kunna besvara de frågorna uppriktigt. Frågorna följer inte textens kronologi, utan vi kommer hoppa lite fram och tillbaka i texten. Min första fråga till dig är denna. Är din Jesus Bibelns Jesus? Och det är meningen att det ska låta konfrontativt. Det första jag vill att vi tittar på är Simeons profetia i verserna 34 till och med 35. Eller till och med 35, det är 2 verser. Simeon välsignade dem, föräldrarna, och sa till hans mor Maria: se, han, Jesus, bebisen, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel. Och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Och så ska mångas hjärtans tankar uppenbaras. Först lite språkvård. Av textens struktur att döma så verkar Simeons personliga tilltal till Maria, det vill säga orden "också genom din själ ska det gå ett svärd", vara en parentes i texten. Vilket innebär att orden "så ska mångas hjärtan" helt enkelt är fortsättningen på meningen innan parentesen. Så vad Simeon gör det är att fokusera på den breda målgruppen, det vill säga Israel och i förlängningen även hedningarna. Och sen zoomar han liksom in på Maria som enskild individ som exemplifierar den stora målgruppen. Och sen zoomar han ut igen och avslutar sin tanke om den breda målgruppen. Hänger ni med? Tack för bifallet. Så bland det första Lukas låter oss veta om det här spädbarnet, det är att han är satt till fall och upprättelse för många och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Det här är ord som bygger på en profetia i Jesajas 8:e kapitel, verserna 14 och 15 som lyder: men för Israels hus, båda hus, ska han, alltså den kommande Messias, vara en stötesten och en klippa till fall. Och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Och många av dem ska snubbla och falla och krossas och snärjas och fångas. En text som citeras både av Paulus och Petrus på olika ställen. Faktum är att Jesus själv säger i Lukas evangeliet 18 och 20 om sig själv att den som faller på stenen, det vill säga honom själv, blir sönderslagen. Och den som stenen faller på blir krossad. Alltså vi lever i en tid då det apostoliska vittnesbördet om Herrens mode har ersatts av idén om en åsiktslös, harmlös Jesus som helt villkorslöst accepterar allt och därför rimligtvis själv borde accepteras av alla, för han gör ju inte en fluga för när. En Jesus som finns där för mig när jag behöver honom, men som tiger och fogar sig sekunden jag säger: Jesus, nu räcker det. En Jesus som aldrig i evighet skulle ställa upp att någon enda exkluderas om en, liksom, från en plats i hans rike. Men vänner, detta är inte den Jesus som Jesaja förutspådde eller som Simeon tar upp i sin famn när han bekräftar Jesajas profetia. Utan Bibelns Jesus, historiens Jesus, den enda Jesus, gör radikalt annorlunda anspråk om sig själv. Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er. Inte fred, utan splittring läser vi lite senare i Lukas evangeliet i det 12:e kapitlet. Eller ta parallelltexten i Matteus 10:34 som är ännu skarpare. Jesus säger, tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. Vänner, spädbarnet i Simeons famn splittrar mänskligheten innan han omskapar och enar den. Och det är omöjligt att vara neutral till Bibelns Jesus. Varför Jesus själv säger att den som inte är emot oss är för oss. Det vill säga, antingen är du hans vän eller så är du hans fiende. Det finns inte något ingenmansland i förhållande till Guds son. Simeons profetia till Maria om ett svärd som kommer att genomtränga också henne betyder att till och med hans egen mor i sitt inre skulle komma att uppleva djup splittring när hon framöver skulle behöva bevittna och leva med sin egen sons prioriteringar och beslut och val och kontroverser och till sist hans brutala mord. Vers 34 säger att det här gossebarnet väcker motstånd. Det vill säga, i mötet med Jesus framkommer hos människor ett inneboende mörker. Vilket naturligtvis också innebär att hans motståndare har sig själva att skylla. För det är hos dem motståndet ligger och väcks. Många hjärtans tankar ska uppenbaras, säger Simeon i mötet med Jesus. Hans ljus liksom provocerar och avslöjar befintligt mörker. Johannes skriver i Johannes 3, 19-20. Att detta är domen, ljuset kom in i världen. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men genom att inte komma till ljuset avslöjas ändå mörkrets gärningar. Och Paulus skriver, det jag ofta har sagt till er, det säger jag nu med tårar. Många lever som fiender till Kristi kors och de kommer att sluta i fördärvet. Filipperbrevet 3:18-19. Och jag undrar om det är denna Jesus som du tror på. Eller om du omedvetet har köpt dig in på den harmlösa Jesus som liksom viftar en vit flagga i ansiktet på hans motståndare som hatar hans befallningar, som hatar hans lära, som hatar hans blodiga kors för att det vittnar om deras eviga otillräcklighet. Utanför Kristi kors finns ingen frid mellan Gud och människor. Tidigare den här veckan så skrev en person så här till mig på en social media. Skriften har, det här är ett direkt citat. Skriften har till exempel fel när den framställer Gud som arg och straffande. För det är något som Gud aldrig är. Och när jag försökte uppmärksamma på honom, den här personen, på att liksom, det här godtyckliga ryckandet av olika bibeltexter, vilka som är sanna och inte, så fick jag det här svaret, och jag citerar. Jag går efter mina egna erfarenheter av Gud. Har aldrig känt av någon vrede hos honom. Så varför skulle jag tro att han någonsin har varit vred? Om inte annat så respekterar jag verkligen den ärligheten. Men vänner, skriften beskriver inte Jesus Kristus som en formbar konturkudde som liksom anpassar sig efter våra erfarenheter och syndiga preferenser, utan som en krossande sten som inte böjer sig för någon. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet, säger Hebreerbrevet 13:8. Han kompromissade inte när han vandrade på jorden. Han kompromissar inte när han nu sitter på Faderns högra sida. Och han kommer inte kompromissa den dag han kommer tillbaka med stor makt och härlighet för att döma mänskligheten. Och just därför väcker han motstånd. Hans ärende är förvisso att ena, men inte förrän han har splittrat, inte förrän han har dragit det tydligaste streck i sanden och liksom basunerat ut, dyrka mig eller dö. Så jag undrar om detta är din Jesus. Min andra fråga är, om du skulle dö idag, kan du då säga att du går hem? Simeon prisar Gud i vers 29 till och med 32. Och han säger, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk i Israel. Simeon visste var han var på väg, och han visste på grund av vem han var på väg dit han var på väg. Alla helgon i alla tider, inklusive Simeon, hade rätt ställt med allsmäktig Gud på grund av spädbarnet i Simeons famn. I vad jag uppfattar vara Bibelns viktigaste vers, jag skrev min C-uppsats om den, Romarbrevet 3:25, så skriver Paulus så här: honom, det vill säga Jesus, har Gud ställt fram som en nådastol. En bättre översättning av nådastol, det grekiska ordet hilasterion, skulle vara ett blittkande offer, ett offer eller medel som ställs fram för att vända bort eller stilla eller lugna eller tillfredsställa gudomlig vrede. Honom har Gud ställt fram som ett blittkande offer genom tron på hans blod. Så ville han, det vill säga Gudfadern, visa sin rättfärdighet eller rättvisa, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. Simeon, som nästan helt säkert dog långt innan Jesus korsfästes, och som var väl bevandrad i Gamla testamentet och liksom Jesaja 53, de stora försoningstexterna i Gamla testamentet, visste att det spädbarn han höll i sin famn var Guds frälsning från hans synder. Det försoningsoffer som inom kort skulle absorbera det straff som Simeon förtjänade. Han visste att de synder han begått under hela sitt liv mot sin skapare, inte för all framtid, skulle förbli ostraffade och därmed vittna mot honom på den yttersta dagen, utan få sitt rättmätiga straff i denne pojke inom snar framtid. Att detta barn en dag skulle bli genomborrad för Simeons brott, slagen för hans gärningar, att straffet skulle bli lagt för honom för att Simeon skulle få frid, och genom hans sår skulle Simeon bli helad. Därför säger han inte, nu låter du mig dö, utan nu låter du mig gå hem. I frid dessutom, som förvisso i sammanhanget inte åsyftar liksom friden mellan honom och Gud rent juridiskt, utan Simeons inre frid över att ha fått sett Guds löfte till honom infrias, uppfyllas. Simeon visste måhända inte lika mycket som du och jag gör om livet efter döden, för vi har till skillnad från honom en komplett bibel. Men en sak visste han, att dö skulle för honom innebära att få komma hem, att bli förd dit han verkligen hörde hemma, till sin förbundsgud. Han visste att den enda vägen dit, enda sättet att kunna likställa döden med att få komma hem, var att i tro få omfamna detta spädbarn, denna person, denna Jesus, och erkänna honom som just det som hans namn betyder, Herrens frälsning. Så min fråga till dig är om du är andligt förberedd på att dö idag. Om du skulle i Guds försyn vara med om en trafikolycka idag, kommer du då gå hem till Gud? Har dina ögon sett den frälsning som Gud har berett inför alla folk, detta ljus med uppenbarelse för hedningarna? Har Gud frälst dig från mörkrets välde och fört dig in i sin älskade sons rike, som Kolosserbrevet 1:13 säger? Har Gud öppnat dina ögon för att vända dig från mörker till ljus och föra dig från Satans makt till Gud, så att du har fått syndernas förlåtelse och en plats bland dem som har helgats genom tron på Jesus? Som Paulus säger i Apostlagärningarna 26:18. En pastor skrev så här vid ett tillfälle till en kristen målgrupp, att när någon frågar dig om du kommer komma till himlen när du dör, då är det inte ödmjukt att svara "jag hoppas det". Det är att i arrogans anta att det handlar om dina gärningar. Men om du svarar "ja, jag är säker på det", då är inte det arrogans, utan visshet baserad på Jesu Kristi verk. Det borde åtminstone vara det. Om du av hjärtat förtröstar på denne Jesus som din Herre och frälsare, vars liv, död och uppståndelse utgör den enda grunden för din räddning undan din synd, din skuld och Guds vrede, då kan du frimodigt möta döden när helst den än besöker dig, i visshet om att den endast kommer att ta dig hem till din faders hus. Och om detta inte beskriver ditt nuvarande tillstånd, hör då Guds ord: vakna du som sover, stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Spring till Jesus, kasta dig över Jesus i desperation. Endast den som genom tron har förenats med honom kan möta döden utan rädsla. Okej, mina två sista frågor berör sånt som jag i allra högsta grad önskar präglade mitt eget liv i mycket högre utsträckning. Om de här två första frågorna mer har varit riktade till hela församlingen naturligtvis, men kanske lite särskilt till den som inte vet hur den har det ställt med Gud, så vill jag nu vända mig till dig som är kristen. Och min tredje fråga är om du lever nära den helige ande. Lever du nära den helige ande? Och jag vill förekomma invändningar om att samtliga pånyttfödda kristna lever nära anden, eftersom anden bor i samtliga kristna och dagligen liksom helgar oss till likhet med Kristus genom Guds ord, i Guds församling och så vidare. För detta stämmer naturligtvis. Det stämmer att om inte Guds nära igen bemärkelse är nära dig, då tillhör du inte Jesus Kristus överhuvudtaget. Men jag vill likväl vidhålla att det är fullt möjligt för en blodköpt, pånyttfödd son eller dotter till allsmäktig Gud att i en annan bemärkelse inte leva särskilt nära Guds heliga ande. Simeon var en man som levde nära anden. Han var en andens man i likhet med de församlingstjänare som i Apostlagärningarna 6 utväljs av församlingen i Jerusalem till att tjäna som diakoner. Det står att de var fyllda av ande och vishet. Och vi ser åtminstone fyra indikationer i vår text på Simeons nära relation med den heliga ande. För det första, i vers 25, så läser vi att den helige ande var över Simeon. Och medan det naturligtvis kan betyda helt enkelt att han var pånyttfödd, så kommer vi inte från det faktum att terminologin med att anden är eller kommer eller vilar över någon i både gamla och nya testamentet är starkt förknippad med en särskild kraft och inte sällan med en profetisk gåva. Ett exempel bland många är fjärde Mosebok 11:29, när Mose säger att om ändå hela Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin ande komma över dem. För det andra ser vi i vers 26 att Simeon av den helige ande hade fått en uppenbarelse. Vilket tillsammans med det andra vi vet om Simeons fromhet åtminstone antyder att Simeon, han var en bedjande man. Han var en man som levde på sina knän. Och det här går bra hand i hand med vad Paulus skriver i Efesierbrevet 1:17 till oss som tror. Nämligen, jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. För det tredje, i vers 27 läser vi att Simeon kom till templet ledd av anden. Vilket drar uppmärksamheten till Simeons känslighet och lyhördhet för andens liksom inre maning. Och det är inte alls långsökt att börja tänka på Filippus, en av de 7 andefyllda församlingstjänarna. När vi i Apostlagärningarna 8:29 läser att då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Och på grund av sin lyhördhet, på grund av sin lydnad fick Filippus den dagen leda den etiopiska hovmannen till frälsande tro på Jesus Kristus. Genom Guds ord, genom Jesaja 53. För det fjärde så ser vi i vers 35 att Simeon ger Maria ett profetiskt tilltal. Ett ord delar han med henne, ett ord som, om hennes framtid som han inte skulle kunna känna till om det inte vore för att Guds ande uppenbarat det för Simeon. Så sammanfattningsvis konstaterar jag när jag läser om Simeon att han är nära anden, lyhörd för anden, ledd av anden och använd av anden. Nära anden, lyhörd för anden, ledd av anden, använd av anden. Och vi kan naturligtvis vrida och vända på varje begrepp här. Och vi kan reservera oss för urspårade avarter och sammanhang som liksom har utvecklat en osund, en ohälsosam, obiblisk, andlig elitism eller liknande. Och det är sant, vi ska ta avstånd från allt det. Men i slutet av dagen är det ändå en intressant fråga att ställa till oss själva om vi lever nära Guds ande. Inte minst då vi till skillnad från Simeon lever efter pingsten, efter utgjutandet av Guds ande över allt kött. Så vad är Nimas ursäkt för att leva ett andefattigt liv? Så jag undrar om du är lyhörd för andens viskningar. Om du i andens kraft kan vittna för dina arbetskollegor frimodigt om Kristus. Om du i längtans full bön lyder Paulus befallning till församlingen i 1 Korinthierbrevet 14:1 att ivrigt söka få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Om vi gör detta ivrigt, om detta är en beskrivning av oss, om vi har en nära relation med Gud, den helige ande. Om vi är andens folk, liksom vi är bokets folk. Innan jag går vidare till den sista frågan så vill jag uppmärksamma oss på att Guds ande i allting pekar Guds folk mot Guds son. Anden gav Simeon en uppenbarelse om Kristus. Vilket hos Simeon väckte en förväntan på Kristi ankomst. Vilket för övrigt är någonting djupt andligt att längta efter och älska hans återkomst. Som andra Timoteusbrevet 4:3 talar om. Den som är fylld av anden längtar efter att himlen, liksom att molnen ska öppna sig. Och vi ska se Guds son komma ner med himmelens alla härar. Anden födde denna längtan hos oss. Och anden ledde Simeon till Kristus där han var i templet. Den heliga ande vill alltid att vi hungrigt ska sträcka våra händer mot Kristus och prisa Gud för honom. I all biblisk andlighet, i allt utövande av andens gåvor finns det ingenting som Guds ande är så angelägen om som att Kristus, Jesus, ska proklameras, uppmärksammas och förhärligas. En andefylld församling talar mer om Kristus än om någonting annat. Jesus själv säger i Johannes 16:14 att sanningens ande ska förhärliga mig. Inte sig själv, inte någonting annat, utan Kristus. Vilket leder oss till den fjärde och sista frågan. Förundras du över vad skriften lär om Jesus Kristus? I vers 33 läser vi att Jesu far och mor förundrades över det som sades om honom. Josef och Maria förundras över Simeons ord angående deras bebis. Och det här ordet förundrades är ganska vanligt i Nya testamentet, och det kan lika gärna ersättas med att de häpnade. Det tycks liksom röra sig om en märkbar förvåning i mötet med det som är extraordinärt, i mötet med det som är i ögonfallande, det som inte går att ignorera, det som liksom kräver en reaktion av något slag. Att ögonbrynen liksom höjs, ögonen spärras upp, mungiporna formar ett gap. Orden räcker inte till. Josef och Maria förundras när de hör en gammal man beskriva detta spädbarn i termer av Guds frälsning eller ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Och min fråga till dig, kristen, är om du förundras över det som sägs i de heliga skrifterna om din Herre och frälsare Jesus Kristus. Om du liksom när du läser Guds ord får ett fånigt leende på dina läppar, om du fortfarande rycks med. Jag ska dela någonting som jag funderade på nu på morgonen. Igår när jag slog upp min bibel till random sidan när jag skulle förbereda den här predikan, så såg jag att min fru hade lagt en lapp i min bibel där hon skrev: jag älskar dig min prins. Och jag kom på mig själv med att få ett fånigt leende och bli väldigt glad när jag såg den här lappen. Och samtidigt kunde jag inte låta bli att tänka, om inte den här lappen hade varit här och jag slog upp Bibeln och helt enkelt såg orden som står här om Kristus, skulle jag fått samma fåniga leende. Och jag skäms över svaret. Jag undrar om du och jag hungrigt slukar Guds ord. Om den är snickare från Nasaret tillika allsmäktig Gud. Detta spädbarn tillika underbar rådgivare, mäktig Gud, evig far, frids förste. Det här är inte bara ord, det här är verklighet, det är verkligheten själv. Det står i andra Thessalonikerbrev 1:10. Om Jesu återkomst, att han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos dem som tror. Men Kristus förmår väcka förundran redan nu hos dem som tror, hos dem som söker honom i hans ord och i hans församling, bland hans folk. Du vet, det finns ingenting tråkigt med Jesus Kristus. Det finns ingenting ordinärt med Jesus Kristus. Ingenting medelmåttigt, ingenting slentrianmässigt. Vi är syndiga människor som allt för ofta är upptagna med att förundras över det som är allt annat än extraordinärt. Så vi behöver också be för oss själva. Det är Paulus i Kolosserbrevet 2:2-3 ber för församlingarna. Att vi skulle nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelsen som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Endast hos honom, och att Kristus skulle vara hela vår religion, hela vår vision, hela vårt syfte, och att vi dagligen skulle förundras i mötet med hans skönhet och prakt och vishet och makt och sanning och nåd och kärlek och trofasthet och rättfärdighet. Calvin kommenterar vår text så här: Kristus vandrar inte på jorden. Vi kan inte vagga honom i vår famn. Men i evangeliet skiner hans gudomliga majestät klart och långt. Och där visar han oss sina drag, som Paulus säger i andra Korintierbrevet 3:18. Liksom ansikte mot ansikte, inte längre i köttets svaghet utan i andens magnifika kraft, så som han uppvisade det i sina mirakler och i sin offerdöd och i sin uppståndelse. Förundras vi över Jesus Kristus. Jag vill till sist, innan jag går in för landning, vädja till dig som älskar Kristus. Att under det kommande året och i förlängningen naturligtvis till den dag då du får komma hem, följa det exempel som den andra personen som Jesu föräldrar möter i templet lämnar oss. Vi läser om Hanna att hon hade kommit upp i hög ålder och beskrivningen av hur hon hade prioriterat sitt liv hittills och hur hon nu levde utgör ett utmärkt exempel för oss. Att utifrån våra respektive livsförutsättningar söka följa. Vi läser bland annat om henne att hon lämnade aldrig templet. Alltså hon lämnade aldrig platsen som var fylld av Guds närvaro. Men hon tjänade Gud med fastor och med böner natt och dag. Och just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. Du som tror på Bibelns Jesus, som vet med dig att när du dör kommer du komma hem till Gud, som längtar att leva ditt liv nära Guds ande i ständig förundran över Jesus Kristus. Låt det här bli året då du ropar till Gud om nåden att få leva med samma livslånga överlåtelse som Hanna, med samma nitälskan som Hanna, med samma frimodighet som Hanna till sista andetaget. För Kristus är värd att leva hela livet för, att tjäna med varje andetag, att försaka hela världen för. Så låt oss räkna allt som förlust eftersom vi har funnit det som är långt mera värt. Kunskapen om Kristus Jesus, vår Herre, min Herre. Och låt oss för hans skull förlora allt och räkna det som skräp för att vinna Kristus och bli funna i honom. Inte med vår egen rättfärdighet, inte med våra goda gärningar, inte med våra strävanden, inte med våra fattiga försök att verka duktiga och präktiga, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Låt oss be.